Varför blir alla så uppspelta när Socialdemokraterna ska välja ny partiordförande?
Och varför blir Socialdemokraterna själva så himla nervösa?
Vi dyker ner i historien, konflikterna, processerna, personerna och vilken avgörande roll lösgodis kan få.
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strandberg och Torbjörn Nilsson.
Hörrni, när en partiledare aviserar att den ska avgå så går det ju liksom alltid som ett sus genom publiken oavsett var man är. Så var det ju också där på Rune Kursgård i Åkersberga när Stefan Löfven höll det här talet. Men är det inte någonting speciellt när en S-partiordförande avgår? Jag tänker att hela världen, det vill säga Sverige, är liksom så här: oh my fucking god! S-ledaren avgår! Det är någonting speciellt.
Det händer ju något med människor. Alltså inte bara sossar och journalister. Jag fick ett kul meddelande från en moderat lokal politiker som bara, nu har jag räknat ut exakt hur det kommer bli, och så som har suttit och liksom så här, alla går igång på detta oavsett.
Och han är ju statsminister.
Nej,
så det är ju inget konstigt att det blir en grej.
Det är ju spännande just den där att alla andra bryr sig så mycket. Borgerliga politiker som jag inte haft jättemycket kontakt med finns plötsligt i mina, liksom skickar sms med, det måste ju bli den här, det förstår du väl. Vad bryr du dig om det här?
Nej, och det handlar inte bara om liksom, strategi inför valet, utan att man är så himla intresserad. Vi hade ju växlande utskottet ha möte under onsdagen för att behandla motioner till kongressen i höst, fick vi nys om. Och då skickades en reporter här dit i morse, Karin Thurfjell, för att haffa Magdalena Andersson, vilket hon också lyckades med, så det var ju bra gjort. Men då pratade vi lite inför och hon var så här, om det är ändå något särskilt att häcka inför 68, utanför 68, och det var ju ändå länge sedan, och det, liksom, det finns en nostalgisk grej i detta också.
Men det är någon slags närtidsnostalgi till krigsåren, Salin Juholt-tiden, när
verkligen
allt var kaos.
Men läste ni också Daniel Svedin, Arbetets nya, eller halvnya redaktör då?
Han berätta, vad skrev han?
Men han skrev ju så här, en sån text som gick ut på att nu måste Socialdemokraterna inse att vi inte är ett 40% parti. Mm. Men jag tänker att det nästan var som en appell till oss alla. Att liksom, nu, någon gång måste vi förstå detta.
Att det är ett vanligt parti bland alla andra partier.
Ja.
Mm. Det är ju mycket diskussion just kring processen. Alltså, hur ska det ske? Vad är nästa steg? Ska det vara öppet och slutet och folk tycker saker och sådär? Spelar det någon roll egentligen?
Nu är ju processen som sådan att Elvy Söderström, tidigare riksdagsledamot, kommunalråd i Örnsköldsvik och suttit i evigheter i växlande utskottet, gör inte längre alls som man har gjort.
Stefan Löfvens bestis.
Kan man också kalla henne, tror jag. En otroligt stabil person som kan konsten att inte svara på en enda fråga från journalister. Hon leder ju valberedningen. Hon har ju själv sagt att hon har inte ens börjat prata med kandidater än, utan nu ska hon samla in då synpunkter från distrikten. De har fram till den 1 oktober på sig att nominera, och efter det kommer de ta fram ett förslag. De kommer väl troligen intervjua kandidaterna eller olika kandidater eller viktiga personer som kan spela roll i partiledningen i framtiden, för det anses ju ha varit ett framgångskoncept de gånger man har gjort det. Men
det måste ju vara en fördel att vara där uppe från Övik. Jag har ju alltid haft landställe där och mina morföräldrar kommer därifrån Sollefteå.
Men har du sagt det till Löfven?
Ja, det har jag. Hur skulle jag inte ha kunnat? men där är det ju en sån... man är ju virtuoser där på det här svenska... bara en inandning som svar. Det passar ju bra när man får frågor om valberedningens arbete.
Ja,
verkligen. Nej, men, och det intressanta med det där, den här diskussionen som nu bubblar om öppet stängt, det är ju att de själva, alltså valberedningen själva, Elvis Söderström menar ju att det här är en öppen process. Att samla in åsikter från distrikten är en öppen process. Medan vi som har tittat på andra partiledarutnämningar ser ju det snarare som att en öppen process är, det finns många kandidater som reser runt och svarar på frågor och berättar vad de vill och vem de är. Men i Socialdemokraterna är det öppet att det inte bara verkställande utskottet låser in sig under en vecka och kommer ut med ett namn. Liksom. Då är det,
och bestämmer vem av dem som är sittande i rummet som det ska bli.
Exakt. Liksom.
Men det är ju en känslig fråga just för S också, hur man väljer partiledare, eller hur?
Ja, och det hänger ju ihop med att de är så nervösa för de senaste partiledarprocesserna, skulle jag säga, inkluderat den process som ledde fram till att Mona Sahlin valdes efter Göran Persson. Det har ju lett till interna strider och det har lett till diskutabla resultat i val av personer.
Man kommer ju nästan inte ihåg det här. Man minns ju liksom att det är konstiga regioner med konstiga namn som bråkar med varandra. Och,
ja, men Sahlin-valet är inte så komplicerat.
Kan du inte påminna?
Jo, det är ju så här. Göran Persson avgår på valnatten. Var väl på Norra Latin, va? Ja, sak samma. Han avgår.
Jäklar vad trött han kändes då.
Med synnerligen.
Valet är... Ja, jag älskar dig också. Nu ska jag säga några allvarliga ord. Nu samlar vi oss.
Morgan Johansson kandiderade till partiledare. Det har man hunnit glömma och det är ju roligt. Han är ju fortfarande kvar i gamet. Han skrev också en stor valanalys i Dagens Nyheter om vad som var fel och vad som borde göras.
Han var väl, höll väl i valanalysen då? Det var väl en, det var inte
var
på
det
eget
sanktionerat
initiativ?
Ja,
det tror jag.
Ja, så kan det ha varit. I vilket fall, det bubblar ju med namn. Wallström, Nuder, Sahlin. Och den avgörande saken skulle jag säga är ju först att Wallström säger nej. Och den andra är att valberedningen gör någon slags enkät där resultatet är att 95% säger att det måste vara en kvinna. Och sen blir det Mona Sahlin.
Mm-hmm. Ja, men det var, och det var ju många namn där, alltså i svang som var, det var ju nästan bara kvinnor.
Absolut.
Men visst var det också så att de också fick skicka in önskemål på namn och att Sahlin var ganska långt ner på mångas listor, ja, men att alla kvinnor ovanför sa nej, alltså, eller?
Ja, en tolkning av det här valet är att här tar ju den centrala maktstrukturen väldigt stort utrymme. Den centrala maktstrukturen som partiadeln och partiadeln i Stockholm och Stockholms län framförallt. De driver fram det här till det självklara. Det måste ju bli Mona. Hon fick inte förra gången, det var orättvist. Och nu är vi jävligt trötta på Persson och alla som på något sätt kan förknippas på något vis med Persson. Nu ska det ändras.
Ja, men jag läste, statsvetaren Jenny Madestam har ju skrivit en bok om hur partier utser partiledare och hur, då har han bland annat tittat på Socialdemokraterna och flera partiledarval där. Och Mona Sahlin säger en sak där som jag tyckte var så intressant, som var att första gången hon var på tal, alltså efter Karlsson, när hon föll på Toblerone, då var hon liksom, då sågs hon som den självklara kandidaten, kronprinsessan som också råkade vara kvinna. Men när hon valdes 2007, då var det så uttalat att vi måste ha en kvinna. Det måste vara en kvinna. Så då var det som att hon valdes för att hon var kvinna, inte för den hon var. Och att det sen, hon skriver inte det, men man läser ju in att det sen blev ett problem för henne. Att hon valdes inte på sin politik eller på sin person, utan på sitt kön.
Ja, och det finns ju någonting, jag läste också någonting hon sa där att, som kändes så sorgligt, att hon sa att det är bra att det är en kvinna nu, men det är ju tråkigt att det inte blev Anna Lind.
Mm.
Och det, alltså, det ligger någonting i det du säger också, att det fanns en tanke om den självklara efterträdaren, och sen så blev det en annan.
Mm. Och det är ju nästan som att en del av Sahlin-supportrarna i den där processen smutsade ner kvinnoargumentet. För man kan ju också se kvinnoargumentets betydelse i den processen så enkelt som att Göran Persson-kretsen hade ingen kvinna. Ingen stark, ingen självklar kvinna. Så gällde den grejen så var Persson-klustret borta.
Och är Persson-klustret, är det landet?
Det är delar av landet och delar av den absolut mest centrala i partiet då. Alltså han har ju suttit i många år. Alltså det är Nuder och det är ju liksom delar av verkställande utskottet.
Okay.
Som vi kastade oss, fortsätter oss fram i historien. Så avsätts ju Mona Sahlin, eller avsätter sig själv, det går att diskutera, efter 2010 års fullständiga valfiasko.
Nu har svenska folket talat. Vi har ett resultat, även om en hel del är osäkert fortfarande. Och det är så, vi gjorde ett dåligt val. Ett riktigt dåligt val.
Det måste man ju säga att det var. Det är ju den här konstiga processen där SSU, Håkan Juholt, som då är distriktsordförande i Kalmar och partistyrelseledamot, och sen också Mona Sahlin, alla säger vi måste göra om så mycket så hela partistyrelsen borde bytas ut. Alla platser ska vara uppe till, för diskussion. Och så har hon ett verkställande utskottsmöte på Bommers och hela VU är fullständigt emot den här idén. Och sen sätter hon sig i tv och säger den idén ändå. Och det ena leder till det andra och till slut kastar hon in handduken.
Jag var till och med och klippte håret igår för jag tänkte att det kommer att vara så många här idag så då vill jag se prydlig ut också. Därför att mitt besked är att när partiet går till extra kongress i mars så ska det också vara för att välja en ny partiordförande. Det är det beskedet som jag har lämnat idag till partiet.
Vad är de på för procentsats då?
31 var väl hennes resultat. 31,02 tror jag. Eller om det är 31,02 som Stefan Löfven sen lyckas få.
Och det, ju, var ju så här, sämst på 100 år. Precis. Alltså själva valresultatet. Ja. Det var ju alltså
det, stor kris. Det är odiskutabelt värdelöst. Mm.
Fast sett ur dagens perspektiv kanske?
Ja, dagens perspektiv. Det här är ju ett 20% parti nu för tiden. Så då var det ju 30% parti. Det är...
Men
det är ju en faktor nu, men det var inte en faktor då, för då var de ju vana vid att åtminstone kunna tänka sig att de nådde runt 40 nästan under Göran Persson.
Sen kommer den spännande tiden.
Ja, det är ju galet. Alltså, det som händer i grunden är att i och med att det spricker där i VU, att VU säger nej till Mona Sahlins idé och att hon hoppar av, lämnar skeppet, så försvinner också rätt mycket av makten från verkställande utskottet. Det finns ingen som håller i det där riktigt. Och det gör att det lämnas liksom fritt för olika distrikt att ta initiativ och gripa makten. Och den enda som finns i någon slags centrum är Berit Andnor, som är valberedningens ordförande. Och pizzabagaren från Oskarshamn, alltså Håkan Juholt, detta är vad Kolle och Eneroth, kompisarna från granndistriktet Kronoberg, brukar kalla.
Karl-Petter Thorvaldsson.
Ja, just det.
Thomas Eneroth.
Ja. Karl-Petter Thorvaldsson lärde jag mig i den här processen när jag läste om saker, är ju också känd som Osten. Visste ni det?
Nej.
Det här är från SSU-kongressen 1984 när han blonderade sitt hår med en plastfolieinpackning och det blev något för gult.
Det är så svårt att tänka sig honom med hår.
Och gult hår, ja. Dessutom.
Ja.
Anna, väl, det blir bråk direkt. Morgan Johansson leder valanalysen efter krisvalet och säger att allt åt helvete. Och Thomas Östros säger emot. Och detta sker offentligt. Thomas Östros är då finansministerkandidat.
Och Morgan Johansson skyller ju egentligen hela valförlusten på Östros. Exakt. Eller hur? Han går ut i Sydsvenskan. Jag minns det, för jag jobbade där då. Att liksom, reportern kom hem och bara, vad säger han egentligen?
Så här påbörjas ju vad man kan säga en utrensning av Sahlins gäng. Östros tillhörde ju det. Det bildas ju till slut ett märkligt kluster av distrikt som vill ha bort Sahlin-människorna och vill ha bort Stockholms makt. Och i det här klustret så finns Skåne.
Japp, Helene Fritzon, ja, här, är ordförande.
Här finns Kalmar.
Johan Persson.
Och här finns Dalarna.
Peter Hultqvist.
Just det. Det är någon slags grundkärna. Och de är inte vänster traditionellt, de här distrikten allihopa. Skåne är ju absolut ett vänsterdistrikt. Dalarna inte alls.
Men Peter Hultqvist.
Definitivt. Ja, jo, lite kanske. Det beror på vilka frågor. Eller vi kan ju diskutera vad som är sant här, men hur han tolkas i processen.
Ja. Men Kalmar brukar väl räknas som höger, eller?
Kalmar är ju ett klassiskt högerdistrikt i SSU-bråk och i partisammanhang. Så det här är en ohelig koalition.
Det är liksom landet mot Stockholm.
Eller? Ja, det är... och ännu mer så är det så att förutom att de splittrar höger-vänster-falangerna så splittrar de också regionerna. Och det här är en komplicerad sak i sosseriet, att det finns ju alltid en höger-vänster-konflikt. Den brukar traditionellt ha lösts genom att det är regionerna som har makten. Och regionerna, alltså syd, skogslän, väst, Stockholms län, Mälardalen, de är i sin tur består i sin tur av distrikt som internt kan luta olika höger-vänster. Alltså nere i syd där då, till exempel, så finns Kalmar som ett högerdistrikt. Kronoberg, granndistriktet, är klassiskt vänster. Och så enas de och sen förhandlar de som en region och en enhet mot eller med skogslänen i någon fråga inför kongressen, och sen når man en kompromiss.
Men ge mig kött och blod. Ja. Vilka människor är det här? För det som hände sen är väl att de börjar blockera varandra.
Ja,
eller hur?
Det är det. Det som händer är att den här oheliga koalitionen som alltid brukar förlora på något sätt, eller det förlorar distrikt ofta, de visar sig ha muskler. Och först så driver de ju Per Nuder. Och han säger till slut nej. Per Nuder är ett namn som går långt bortom deras kretsar. Han kommer ju från Stockholms län och vore ju enkel, liksom, bra namn. Det går inte för han säger nej.
Han ansågs ju också för grå även när han kom på tal i relation till Mona Sahlin.
Absolut. Så, ja.
Men han skulle man kanske kunna säga är liksom lite den som Magdalena Andersson är idag. En person som många verkar kunna enas om oavsett liksom höger, vänster.
Mm. Och de ger inte upp, så de måste ju få fram fler namn. Men vi kanske också ska nämna att det finns ju namn på andra sidan, så att säga etablissemangsklustret.
Ja, och då är ju Mikael Damberg central, eller hur?
Ja, och Östros.
Och Östros, just
och
det,
Sven-Erik
så
Österberg. Det är först Östros och Österberg. De liksom bockas av här. Och
men
kan
och
inte
Damberg
riktigt
är ett rött skynke för många fortfarande efter SSU-striderna. Många vänsterdistrikt säger väl blankt nej till Damberg.
Mm. Etablissemanget är ju liksom Sahlinkretsen och VU och därtill eventuellt Stockholms län som hon kommer ifrån och där Mikael Damberg är distriktsordförande. Damberg, här får man ju säga att de agerade rätt smart, ligger ju rätt lågt under hela den här processen för att inte reta upp vänstern. Och det är ju det som sen gör att han under alla Löfven-åren har varit Löfvens högra hand.
Kan vi komma till att Juholt kuppades in?
Det är en jättebra idé. Ring mig om ni vill ha längre dragning av vad som händer under de här månaderna. Det som till slut händer är att Berit Andnor håller fast vid det här klustret som att det är de som ska få bestämma och att de andra faktiskt inte lyckas få någon majoritet för någon. Och Juholt är den sista av en lång rad människor som distriktsklustret för fram. Och så blir han vald.
Tack för ett alldeles fantastiskt välkomnande. Tack för en härlig mottagning. Tack ska ni ha.
Men man kan också säga, tycker jag, till Håkan Juholts, vad ska man säga, någon form av upprättelse, eftersom bilden av honom alltid är att han lite halkade in. Men han verkar ju ha funnits liksom, alla distrikt skickade ju in listor. Och där verkar hans namn ändå ha funnits på många listor. Alltså han verkar inte vara så himla mycket någon man drog ur hatten som det ibland har framställts. Han var ju en tung person.
Så vill ju motståndarna fortfarande framställa.
Han fanns ju ändå i liksom möjliga namn.
Ja, han fanns ju inte i mediernas spekulationer, men han var ju med på listor. Liksom.
Men alltså Mona Sahlins senaste bok, där skriver hon att hon hade kunnat skriva ner 100 namn. Och inget skulle ha varit Håkan Juholt. Det som hände i valberedningen under Berit Andnor är obegripligt. Och sen kommer en sida av, liksom, jag kan fortfarande inte fatta att inga journalister har ställt de tuffa frågorna till Berit Andnor. Det är så uruselt. Och, ja, hon är fortfarande sus, kan man säga där.
Men det var ju också ett sista slag mot henne, kan man säga, det här valet av partiledare. Ja. Eftersom hon höll det här ett brandtal i och med sin avgång, där hon liksom pekade ut i princip en höger väg ut. Liksom.
Ja, och den verkar ju också, när man läser om processen, faktiskt har påverkat det talet. Att valberedningen gick in med det där, att det här hade skapat, det talet hade skapat så mycket irritation i partiet att man var tvungen att förhålla sig till det i processen.
Det man framförallt glömmer är ju konfliktnivån. Alltså att alla bråkade med alla och det gjordes offentligt. Det var så mycket debattartiklar, blogginlägg, uttalanden.
Folk satte sig väl i agenda och skällde på varandra.
Där liksom det till slut toppas av att Tage G. Pettersson kommer in och säger att han skulle kunna göra den här valberedningens arbete på en dag. Alltså partiveteranen skäller ut allt och alla, inklusive Berit Andnor, under pågående arbete.
Jo, men det var ju, dammarna brast ju liksom. Verkligen. Det var topplocket gick av, alla möjliga olika liknelser man kan tänka sig. Och partiet hade inte riktigt lärt sig hur skadligt det kunde bli på något sätt, eller hur?
Vad kan man dra för slutsatser, Maggie?
Jo, men alltså, om man faktiskt ska prata lite valberedningsprocess, bortsett från då alla de här distrikten som håller på att bekämpa varandra, så hade valberedningen då, om man följer liksom beskrivningarna i Madestams bok, de hade ett helt annat arbetssätt den här gången. De bad distrikten skicka in, de fick inte prata namn överhuvudtaget i början, utan de bad dem bara skicka in listor på kriterier. Hur vill du, liksom, ta fram en profil, hur vill du att nästa partiledare ska vara? Och det höll distrikten tydligen på med väldigt länge. Och det är folk superkritiska mot i efterhand. Där Mona Sahlin bland annat säger i den här boken att Jesus hade nog passat in. Att liksom de här kriterielisterna blir typ helt flippade.
Som en sån Tinder-profil.
Ja, men och Ylva Johansson pratade också om att ja, men det blev en övermänniska som tecknade som inte existerar. Och att man vet ju vilka kandidater som finns och de har alla förtjänster och brister. Och då får man väl hitta den med flest förtjänster och minst antal brister. Istället för att liksom hålla på med de här profilerna. Och sen när man väl kom till att prata namn och annat, när det liksom gick in i ett annat skede, då var väl redan konflikterna igång utanför. Det kanske också påverkade, men då stängde ju valberedningen in sig helt. Ledamöterna fick lägga ifrån sig mobilerna, de blev tillsagda att ni får inte ha kontakt med era distrikt, ni får inte rapportera hem någonting som pågår i valberedningen, och det, liksom, det bara slöt sig fullständigt. Det är ju därför de pratar om att det idag är en öppen process, för att man får lov att liksom prata med folk i partiet.
Det är ju också detta att 26 manna, alltså ombudsmännen i det här partiet och dess lilla grupp, brukar finnas där som någon slags referensbollplank och kommunikationskärl ut mot partiet. Och det fick de inte alls göra.
Nej, det var samtalsförbud med dem. Men vissa bröt ju det för att de tyckte att det var absurt. Vilket ledde till att vissa distrikt hade mycket mer information än andra distrikt. Vilket också spädde på konflikterna.
Men jag tänker så här på hur partier väljer sina ledare. Oavsett vad man har för process. Och det blir intressant nu också, för nu är debatten som att så här, ja, nu måste det vara en kvinna för att, lite mer så moraliskt, det vore rättvist eller varannan och sådär. Och när man pratar om det på det sättet så glömmer man ju på något sätt det som din historiska tillbakablick visar, att det framförallt handlar ju ett partiledarval väldigt mycket om maktförhållanden mellan falanger i ett parti och hur de kommer överens eller vem som vinner egentligen. Och även då, som du säger, regionerna med en kommunalråd. Vilken kandidat tror de kommer kunna få det bästa resultatet så att de får ha kvar sina jobb? Alltså så cyniskt är det ju också. Handlar inte bara om bäst för Sverige när man väljer partiledare.
Nej, verkligen. Och att Mikael Damberg gång på gång blockas även i den här processen. När man pratar med vissa vänstersossar så de tål ju inte att höra Mikael Dambergs namn. Nej. Trots att han idag har en väldigt harmlös framtoning.
Ja, nu har han väl till och med sagt att det ska vara en kvinna.
Ja, eller att det vore bra, tror jag han har sagt.
Men för jag tänker att den analysen som många i partiet verkar göra, den tror jag har mindre att göra med någon typ av jämställdhetspatos och mer att göra med att man läser opinionen på det sättet att det skulle vara det bästa för Socialdemokraterna i valet 2022.
Mm. Jag tänkte det där med Damberg, inte så mycket på kvinnosaken utan så här, att det handlar om personliga oförrätter, hur det såg ut för länge sedan. Alltså sådana saker spelar ju också in.
Ja,
jättemycket mer än...
Exakt. Och jag tycker att det är en rolig diskussion som har uppstått nu. Där alla pratar val av partiledare på något sätt. För att med den här öppenhetsdiskussionen då, som Daniel Suhonen driver, så såg jag att till exempel Ove Nilsson skrev på Twitter att...
TT-reporten,
precis. Skrev att om det ska vara öppet och man pratar alltid om att det är kongressen som egentligen bestämmer i partiet och sådär, så borde ju då kandidaterna få berätta hur de i sånt fall skulle genomföra kongressens beslut av politik.
Det blir jättejobbigt.
Och då kommer jag också tänka på Kristdemokraterna, hur de väljer partiledare, för det är också väldigt speciellt. Där har man ju också en väldigt så platt struktur, eller i alla fall har haft. Och där man uttalat har liksom pratat om partiledaren som ett kärl för partiet och att det mer handlar om att du ska gå igenom rutan, du ska liksom kunna kommunicera partiets politik. Mm. Och därför vill man inte höra partiledarkandidaterna prata så mycket om vad de har för agenda. För att det är partiets agenda.
Det där är ju...
som ska ut. Och det skiljer ju till exempel från Liberalerna då, som ska hålla brandtal om vad Liberalerna ska vara för parti. Så,
Samtidigt känns det som att det där perspektivet har ju dominerat många partiledarval, precis den här särskilda partier som legat lågt i opinionen. Alltså att Märta Stenevi valdes till språkare för Miljöpartiet handlade ju till stor del om det. Hade det varit i en annan tid hade man kanske valt mer någon av de liksom mer miljökompetenta men mycket mer anonyma personerna.
Eller,
även Nyamko Sabuni fanns det ju sådana gå genom rutan argument.
Från början så är ju det där perspektivet det miljöpartistiska perspektivet. Alltså språkrörstanken egentligen. Att nej, vi ska inte ha en partiledare, vi ska ha en kommunikatör för partistyrelsens och kongressens politik. Det får inte vara en person som får för mycket makt och som är för tung eller för stark i sig.
Precis.
Det är ju liksom den historiskt miljöpartistiska grundtanken som faktiskt har spridit sig till allt fler partier i meningen att man ska ha öppet flera kandidater som pratar och som det går att välja mellan.
Och då den här med kompetensen blir ju också en intressant diskussion då. För den kom ju upp nu när vi pratar om Magdalena Andersson. Och ska hon inte bedömas på sin kompetens och, istället för bara att hon är kvinna eller tvärtom. Men vad är kompetens? Jag såg att Roland Poirier Martinsson, den debattören, borgerliga debattören, tog upp det. Är det kompetens verkligen som är det absolut viktigaste för en partiledare och vilket slags kompetens?
Mm. Han var inne mer nästan på alltså att karaktärsdrag var viktigare än en formell kompetens. Alltså han pratade om att man skulle vara prestigelös och bra chef och respekterad person och sådär. Han har ju överhuvudtaget spännande åsikter om partiledarval. Efter den här Juholt-processen och så var ju, eller kan till och med varit efter Löfven-processen, jag inte kommer ihåg exakt, så fanns det en konsensus i den offentliga debatten om att det här beror på att det har varit för slutet, det måste vara mer öppenhet och större diskussion och så här. Då skrev han en text som argumenterade för exakt motsatt åsikt. Där han beskrev allt det positiva i att interna partival ska ske i så liten krets som möjligt, i så stor tysthet som möjligt. Därför att det leder till det bästa slutresultatet. Och så var ju...
Hade han någon källa på det?
Så var det ju förr i Socialdemokraterna. Alltså när...
Ja, och så var... Ja, källa, jag vet inte, jag minns inte alla argumenten. Det här tog jag från huvudet. Jag får återläsa artikeln. Men så här var ju det sen när Juholt avsattes och Löfven valdes.
Mm. Ja, för det är ju intressant. Många av de sakerna ni säger, jag tänker också på det här med att... Med liksom kriteriet när han valdes var ju egentligen bara någon som kunde liksom dämpa konflikter, hindra partiet från att spricka, rädda partiet.
Det, Stefan Löfven.
Ja. Mm. För Juholt avsattes ju under samma kaos som han tillsattes, eller värre.
Sverige behöver en stark, optimistisk, nyfiken och framtidsorienterad socialdemokrati. Mot den här bakgrunden lämnar jag med omedelbar verkan uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna.
Ja, för vi har ju faktiskt ändå glömt känslan då. Alltså känslan var ju inte där på manschetten. Det var ju liksom, hela partiet var ju i upplösningstillstånd och rädda för att liksom pacifieras. Vad säger man det?
Pacifieras.
Fastän det inte hade hänt än.
Nej, men det var ju en otrolig tid i svensk politik. Jag hade precis flyttat till Stockholm då och börjat jobba på Fokus. Och det var chockartat alltihopa. Då skrev ju du väldigt mycket om den processen, Torin. Du blev ju till och med prisad för dina artiklar om det, faktiskt.
Blev jag?
Ja.
Ja,
jag minns att du bara satt i ett rum. Jag har aldrig hört någon ringa så mycket och fort. Och du hälsade inte på någon. Prata inte med någon.
Jag hälsar inte på någon nu för tiden heller.
Nej, men det finns ju väldigt roliga beskrivningar. För det som då händer är ju så här. Verkställande utskottet tillsammans med ett antal liksom, tunga, alltså Ingvar Carlsson, Tage G. Pettersson, Per Nuder är väl med också, övertalar ju Juholt att sluta. Alltså han måste avgå. Och sen tillsätts det ju inte en valberedning, eller valberedningen tar inte över processen, utan det som sen händer är att verkställande utskottet får i uppgift att agera valberedning och plocka fram den nya partiledaren.
Det här är en sak man skulle vilja prata med Berit Andnor om, för jag tror att hon fortfarande där är kongressvald valberedningsordförande och ignoreras ju då fullständigt.
Det är ju konstigt, det är ju något med stadgarna där att valberedningen utses, kan inte det riktigt, men det är något med att stadgarna görs om efteråt för att det är så, det är något krångligt med att liksom, valberedningen inte är tillsatt för att hantera den typen av krissituationer. Mm. Liksom. Det är som att den inte riktigt
får komma in. Ja, de hittar säkert något bra
skäl. Det var liksom något väldigt mycket, de höll ju på mycket med att läsa stadgar.
Men det blir ju situationen att VU låser in sig och ska bestämma i VU och egentligen ja. Då en av dem som sitter här.
Och Karin Jämtin är ju partisekreterare och håller i processen. Det är ju då, det är ju hennes stora moment när hon tar ju alla mediekommentarer och framstår som så stabil. För 68 är ju fullständigt belägrad under en veckas tid ungefär. Niklas Svensson livesände dygnet runt.
Expressenbussen, den här stora bussen som Expressen hade då, står ju parkerad där hela tiden.
Jag följde den live-strömningen noggrant. Även om jag var ju faktiskt inte med, för att jag var sjukskriven under den tiden. Men det hindrade mig inte från
att dygnet runt kolla.
Dygna utanför 68.
Men i journalisterna Lova Olsson och Lena Händel har ju skrivit en bok om Stefan Löfven som kom för länge sedan när han ganska nyligen hade tillträtt. Och de beskriver de här dagarna inifrån. Och det är så himla roligt, för att det är också så här... VU får ju liksom, alla får ta in på hotell och man är där hela tiden och de rena kläderna tar slut. Det är liksom ingen som har räknat med att de ska behöva vara där så länge. Och Mikael Damberg, känd för sitt vad ska man säga, sockerintresse. Han dricker ju inte kaffe, han dricker ju alltid Coca-Cola. Han har ju någon gång haft med sig en kolaburk på en pressträff till pressisarna står för skräckelse, för de brukar hälla upp läsken i en kaffekopp för att det ska se lite mer.
Men han är djupt sockerberoende.
Ja, han kommer liksom på här att vi måste ha mycket godis för att kunna hantera det här. Och i början, berättar han, så går han själv ut. Konsum ligger ju där precis bredvid. Går han själv ut och köper godis. Men efterhand, när då 68 är belägrad, så måste han ringa Stockholms läns ombudsmän som får komma och leverera godis. Och han har då, det är också någon som beskriver, vem är det som bara, liksom Mikael Damberg kan äta hur mycket socker som helst utan att gå upp i vikt, men vi andra, och jag är vegetarian och äter aldrig godis, säger Anneli Hultén, men det enda vi fick varje morgon var Coca-Cola-godis. Men Mikael Damberg gör också en lista.
Varje morgon?
Det första han tänkte på varje morgon var Coca-Cola och godis. Och det finns också då, Mikael Damberg berättade också här att han sen gjorde en lista som han kallar för VU:s hemliga lista med allas favoritgodis. Och då är det Vanja, LO-ordföranden, hon vill ha nötter. Karin Jämtin vill ha kexchoklad. Veronica Palm vill ha Rollo-cola. Leif Pagrotsky, saltlakriss.
Det kunde man faktiskt, jag var på väg att gissa det.
Stefan Löfven, Ahlgrens bilar.
Mm. Känns också i linje.
Helene Fritzon vill ha sockrade jordgubbar. Men Elvis Söderström, det här är ju intressant. Elvis Söderström vill ha naturgodis och fruktansvärt mycket frukt. Själv äter Mikael Damberg alla typer av godis och plockar därför ur allas skålar. Detta är liksom vad som pågår inne på det här VU-mötet. Förutom att de då ägnar liksom en vecka åt att nöta ner Stefan Löfven för att övertala honom. Eftersom han säger nej.
Ja, de har ju några andra som säger nej först.
Det får mig också att tänka på en liten utsvävning bara.
Ja, gör den. Alla utsvävningar är tillåtna i det här programmet.
Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, Ulrika Schenström och var det Sven Otto Littorin? Ja, hela Nya Moderaterna. De har ju beskrivit de här arbetssessionerna som bara så här, att de är bara Coca-Cola-flaskor och burkar som bara ligger, och även cigg. Så det är ju ändå lite mer rock'n'roll.
De rökte ju mycket, det var ju deras stora stund.
Cola och cigg.
Det är bättre,
alltså inte Fredrik Reinfeldt rökte ju absolut inte, han har skrivit en bok om hur hemskt det är att röka, men alla andra.
Ja, det är någonting. Det är någonting som ändå leder framåt till det.
Men ville du säga något om andra namn?
Ja,
där,
därför att det är en spännande sak, förutom det här med att naturgodis kommer ha en avgörande roll i processen nu om Elvis Söderström ska hålla i den, är ju att det fanns lite andra namn, både i Löfven-processen och i den Juholt-processen. Och faktum är att den person som senast hade en majoritet att bli partiledare i ett socialdemokratiskt, en socialdemokratisk valberedning, alltså bortsett från Löfven och Juholt, är Tomas Eneroth. Och det är ju, vi ska prata om bubblare sen, men det är ju en kandidat som man
inte hör så mycket
om nu.
Nej.
Men han har en gång samlat en valberedningsmajoritet. Inte alla, för det fanns en minoritet, men en majoritet.
Det här är ju en podd från Svenska Dagbladet, och om du vill prova att prenumerera, gå in på svd.se/politiken för 2 gratis provmånader.
Ja, men vi drog ju förra veckans podd en lång lista på personer och deras förtjänster och brister, kanske mest deras brister. Och det var ju många som hörde av sig efteråt med namn som de tyckte borde ha nämnts, som inte nämndes. Listerna är ju långa. Och sen så såg jag också Leif Pagrotsky, tidigare ministern, som skrev på Facebook i veckan att nu stundar hög konjunktur för medias förståsigpåare. Och att han tycker att det är läge att påminna om att medierna har ju haft fel varje gång de senaste gångerna de har förutspått exakt vem som kommer att bli partiledare. Jag kan bara komma på 2 exempel när de har haft rätt, och det var Olof Palme och Mona Sahlin. Det kan mycket väl bli ett tredje denna gång, men han skulle inte bet on it. Han kanske absolut inte vill ha Magdalena Andersson.
Så kan det vara.
Men han kan ju också ha rätt. Har vi missat någon? Vi pratade till exempel inte om Ibrahim Baylan förra gången.
Det gjorde vi inte. Vi pratade inte heller om Anna Ekström.
Nej.
men Ann Linde inte heller.
Nej.
Det har ju kanske inte gått så jättebra för Ann Linde att man tänker att hon är en given kandidat. Margot Wallström pratade vi inte heller om.
Nej, drottningen av nejen.
Ja.
Henne har de väl slutat fråga nu?
Det tror jag.
Alltså
det
hon jag. Var ju, hon känns ju pensionerad. Hon kanske leder valberedningen.
Men Anna Ekström är ju intressant.
Mm.
Det förs en diskussion kring Magdalena Anderssons namn som liksom har tydliga Angela Merkel-drömmar.
Angela, Torbjörn.
Angela.
Det är ni som har jobbat på Sveriges Radio där man har kurser i
sånt här. Jag vet, det skar i mig när du sa det. Jag bara, det är det enda felet man inte får göra. Men,
Merkel, säger jag.
Ja.
Anna Ekström kan ju absolut sägas ha sådana kvaliteter och sån potential.
Mm, sån mitten, kandidat.
Ja,
mm. Hon har ju en
lugn,
otrolig
pondus. Kompetens.
Har vunnit på spåret. Absolut potential att vara folklig.
Mm.
Men hon har väl ingen politisk bredd?
Ja, alltså hon har ju en liksom erfarenhet som gör att även borgerliga partier alltså respekterar henne. Så det finns ju, alltså, men det har ju Eva Nordmark också till exempel.
Dilemmat är väl snarare att hon inte är partist på det klassiska sättet. Tjänsteman och tjänsteman av facklig bakgrund. Hon har inte hängt tillräckligt mycket på Bommersvik och tillräckligt mycket i partiföreningar, tror jag.
Men det hade
jag.
Väl inte Stefan Löfven heller?
Men det är en annan situation nu. Vi glömmer ju detta med att det är en budget som ska lotsas genom riksdagen som är helt omöjlig att lotsa igenom för ganska många, men kanske inte för Magdalena Andersson. Det är därför jag ändå tror att det blir hon.
För till exempel ett namn som har nämnts av en del vänstermänniskor är Katrin Stjernfeldt Jamme, alltså kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Men hon har ju ingen statsrådserfarenhet och sitter inte i riksdagen. Alltså det är ju ganska klurigt läge att komma in när det första man ska göra är att driva igenom de här stora förhandlingarna.
Ylva Johansson.
Henne nämnde vi faktiskt sist. Mm. Fast bara liksom lite i förbifarten.
Jag fick sms från en borgerlig person som inte kunde förstå hur det inte var självklart att det kommer bli Tobias Baudin.
Mm.
Pragmatiska åsikter i LAS-frågan företräder rätt LO-grupp. Alltså den LO-grupp som partiet ännu inte har förlorat till Sverigedemokraterna och som partiet liksom måste göra allt för att slå vakt om. Kvinnorna, kommunal.
Han har ju också tagit fram sina positioner, säger man så, i partiet. Så det är ju ett mycket närmare samarbete nu med Socialdemokraterna och kommunalen, vad det har varit på väldigt länge. Så att han är ju verkligen en maktperson. Men kanske om några år, tror jag.
Mm.
Men en annan sak som vi inte har pratat om är ju, blir det en kamp inför kongressen om VU-platserna?
Mm.
Det är ju ett nytt avsnitt, men jag vill bara lägga den som en bubblare. Att det är ju faktiskt inte helt oviktigt heller. Vilka kommer sitta där?
Ja, för jag såg en intervju med Elvis Söderström här i veckan, jag kommer inte ihåg hos vem, där hon sa att listan på VU-posterna är redan klar. Och det är ju jätteintressant, för man tänker, det måste ju verkligen spela in i det här. Ja, okej, vi går med på Mikael Damberg, men då ska vi ha majoritet i VU. Alltså, det måste ju finnas med i förhandlingarna, tänker man.
Och sen är frågan, den nya statsministern, blir det en ny regering? Blir det nya ministrar? Det där får
vem,
vi också
vem blir finansminister om Magdalena Andersson blir partiledare?
Gud, vad så mycket
ja, det,
att prata
om. Men vi har ju fler bubblare. Jag måste bara säga det. Alltså jag sa ju Eneroth här, och man måste ju ändå säga till hans fördel, en grå mus som arbetar flitigt, han har ju varit involverad i de flesta förhandlingar som det här partiet har haft 15 år tillbaka i tiden på olika sätt, inte alltid inne i det sista rummet men ofta. Och om kriteriet är att få igenom en budget, så är ju han en som faktiskt kan gå in och jobba i det ganska direkt.
Men kriteriet är ju också att vinna ett val.
Ja, och hans fru har sagt nej en gång.
Det gjorde dock Ulla Löfven också. De satt uppe hela natten, diskuterade, de sa nej. Sen gick han på möte med VU, kom hem och sa oj då, det blev ett ja.
Vid det tillfället var hon inte Sveriges mäktigaste politiker. Nej.
Men hörni, det är 2 månader tills det här är klart. Vi kommer ha så många poddar. Vi kommer prata om det här jättemycket. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.